Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Expressens poddsystemet. Och ni som lyssnar på oss vet att jag ska presentera en nyhet. Och nyheten kom faktiskt ut redan i tisdags. Topprofilen, proffsspelaren David Neves Larsson förstärker Expressen. Och av en ren händelse, David, så är du med i podden. Välkommen!
Det är hemskt jobbigt att vara en nyhet som inte är en nyhet, det måste jag säga. Vilka usla förväntningar när det här redan var på ettan på Sportexpressen i tisdags. Och så ska vi lägga upp det som att det är en nyhet, så sitter man här liksom och kan inte leverera det som tittaren eller lyssnaren vill ha. Det känns som en besvikelse. Men tack så mycket, Eskil!
Ja, men du kan ju leverera torvtips. Många känner dig som en torvprofil. Får berätta lite grann om din bakgrund. Den känner ju alla, känner inte alla till.
Nej, den är väl ganska vanlig. Jag blev av en slump travintresserad en söndag i mars 2001 från 0 till 100 på ett dygn i princip. Och sen konsumerade jag trav i absurdum 01, 02, 03, 04. Sen flyttade upp till Stockholm och plugga, och det var liksom att jobba med trav-tv som var målet då. Och sen så började jag praktisera på OTV-television som gjorde lördag- och söndagssändningarna på den tiden. Jag började där i juni 2006, och sen så var jag anställd där till 2013. Sen var jag på Kanal 75, först som bakom kameran som producent, men sen hade jag varit det i typ 8 år och var lite less på det, så då fick jag en roll framför kameran, och sen så skalades det ner till nästan bara vass eller kass, och sen så slutade väl typ där på Kanal 75, och sen så har jag gjort lite andra saker efter det, men det är den korta versionen.
Och nu så ska du då skriva för Expressen. Jonas, om du får beskriva David som...
Nej, usch, vad pinsamt.
Jo, detta är jättespännande.
Nej, men han är väldigt vass och god analytisk förmåga, och matematiker som kan det här med spelvärde och så vidare. Det är väl det jag tänker på främst.
Jag skriver under på det. En mångsyssla också, David kan väldigt mycket. Och... med David Neves Larsson så blir Expressens torvbevakning och tips ännu vassare, och därför är det en stark anledning att följa oss. Och redan nu går det att teckna ett väldigt förmånligt erbjudande i premium. Expressens tips V17 sista stund kommer ut på fredagar. Ni går in på expressen.se/torv och kan även köpa andelar i andelssystemet till V75, V86 och så vidare. Och Magnus Nygren visar ju storform i onsdags den här veckan, Jonas. Späckade in 8 rätt.
Ja, det var väl inte några jättemeter ifrån storutdelning, va? Han hade ju med den där storskrällen i sista, Nurmos-hästen nummer 9. Så att, det var ju målfoto. Så det var ju bra, men kunde ha blivit ännu bättre.
Så är det, och det är jackpot på lördag. Nu vet jag var någon dysterkvist här, David Neves. Men omgången, jag tycker att det ser... favoritbetonat ut på förhand. Din analys av omgången på lördag?
Man ska ju inte vara dysterkvist. Man ska ju vara ärlig och säga vad man tycker. Jag tycker att ATG kunde gjort ett bättre jobb med omgången generellt sett. Det går att fälla favoriterna, jag säger inte det, men det vet man ju inte förrän loppet är kört, och då har man ju satsat, och som omgången ser ut så kommer jag i alla fall reducera insatsen lite grann för att man har gjort en omgång med begränsad potential. Det fanns ju ett lopp utanför V75, lopp 3, som hade 14 hästar, var vidöppet. Det hade ju platsat på kupongen före ett par av de andra loppen, tycker jag. Men nu vet jag inte riktigt hur man resonerar där, om man vill kanske ha en ny jackpot eller vad man vill. För att det kändes redan när man såg listorna att den här veckan gör man ju såklart jobbet, men det blir inte hög insats på V75, utan det blir en mellanvariant där man får hoppas på att någon favorit bränner, helt enkelt.
Men hur tänker du då liksom att... starka favoriter i merparten av avdelningarna, kanske klassblandning i ett par av loppen. Det är ju inte lätt att tippa en flerkupong, men ska man göra det någon gång så är det nu på lördag när det finns extra pengar i potten, eller hur resonerar du?
Nej, jag tycker aldrig man ska spela flerkupong på V75. Har du en så här, du kan spela flerkupong, men då måste du lämna in rader som där det inte blir jackpot på 5, annars är det helt värdelöst att spela en flerkupong på V75. Det är lite bättre att göra det när det är jackpot än när det inte är jackpot, om man då ska göra en favoritbetonad flerbång på V75. Men V75 är så pass svårt ändå, så att min rekommendation till alla är att inte spela, eller så här, eftersom jag spelar mot andra spelare får de gärna göra flerkuponger med favoriter, för det gynnas ju vi andra av. Men om jag ska ge ett litet tips så är det att stå över flerkuponger varje gång på V75, även när det är jackpot.
Och du resonerar likadant ungefär, Jonas, för jag har ställt den frågan till dig tidigare.
Precis, jag brukar väl svara något liknande att jag brukar undvika fläckepong på V75, för ger inte femmorna någonting så är ju återbetalningen väldigt skral.
Mm. Då kan jag säga att jag tippade fläckepong senast 6-1 efter 6 avdelningar, spikade diamanten och så flög han i första sväng. Så pang, där rök den cashen. Nåväl, vi blickar framåt. David, jag tycker du börjar. Du känner till reglerna i podden. Du är en spik, en spelvärldsspik, ett lås. Och Jonas, låset, det måste vara två hästar numera.
Just det, har jag faktiskt följt den här veckan. Så jag har varit ganska lydig.
Annars så får vi sparken och chefen är hälsat. Och så ett lopp med alla tecken. Alla hästar således. David, spiken, vad hittar vi någonstans?
Ja, alltså när du säger en spik och sen en spelvärd spik. Jag vill inte missförstå frågan, men alla spikar måste väl vara spelvärda.
Vi kan säga att vi har en trolig och en rolig. Sen så har vi ju tänkt lite grann på de reglerna. Ibland har vi kört två stycken väldigt hårt betrodda hästar. Men en spelvärd spik, vad var det Rebecca Falk sa ju för länge sedan? Den ska vara under 10% eller var det under 15%, Jonas?
Ja, jag kan väl säga, alltså, tycker man att den borde vara favorit och inte är favorit så finns det ju ett värde i den, så att ja, man får göra lite som man tycker själv.
Vi kan säga så här, är det då en häst som vi bedömer att vinstchansen är 50% och den spelar på 30% så är den ju spelvärd i allra högsta grad.
Ja, då är det en bombspik skulle jag säga.
Så att det är ungefär så som vi resonerar och ofta har vi bra vägledning till tipparna och ibland så prickar vi in alla rätt, men sen så ska vi komma överens. Det är inte alltid varit så lätt genom åren, Jonas.
Nej, det har varit en del krokiga vägar, men ja, idag kanske det smäller till ordentligt då.
Det blir en spikrak väg den här veckan, det känner på mig hela kroppen. David, börjar med spiken.
Ja, alltså då vill jag reservera mig lite grann för att när vi spelar in det här så det är ju de 48 timmarna, viktigaste timmarna kvar i V75-pluggandet. Så jag kan komma fram till andra slutsatser i texten som släpps på Expressen fredag klockan 6. Med det sagt. Och som omgången ser ut med ett par stora favoriter. Som vi sa, favoriterna är stora. Jag kan se dem falla. Däremot kan jag inte se det gå kant i de här loppen riktigt. Så det är väl det som jag tycker att omgången saknar mest. Men
vad menar du med gå kant där? Alltså?
Ja, men så här, jag ser faktiskt kraftiga minus på två eller till och med alla de här stora favoriterna. Jag kan se alla bränna. Men det jag ser hända bakom det är kanske att andra tredjehandaren vinner. Inte att det blir så här liksom att det ramlar in en 2% som behövs. För att en så här, en 7% eller en 10% bakom en stor favorit, de rensar inte så jättebra ändå. Det är lite det jag känner för den här omgången.
Men kan fälla favoriterna, men det blir ändå en relativt hårt betrodd häst som vinner.
Ja, lite så. En andra tredjehandare och ungefär så liksom. Men jag kör på då. Jag spikar. Som omgången ser ut så kommer jag ju till de här procenten spika 2. Borups Tornado i V75-2. Jag vet att loppet är öppet och jag gillar att gå kort i öppna lopp eftersom då alla andra har väldigt många hästar där och Borups Tornado är en häst som är gynnad av den långa distansen. Jag har ingen feeling för att spår 2 i volt ska vara problem. Han har gått iväg bra varje gång. Jag tror inte han tar ledningen, men det gäller för Anders Eriksson här att få en löpning i andra spår till en början och sen köra fram typ varvet kvar utvändigt av den troliga ledaren i min bok då, ett Malibu. Och jag säger inte att Borups Tornado bara brakvinner, men i ett öppet lopp så tycker jag att han ändå har klart bäst segerchans.
Jonas.
Ja, nej, men jag har resonerat exakt likadant. Min bästa spikare är nummer 2, Borups Tornado i V75-2. Gillar Anders Eriksson i sulken, han är sansad och påläst. Hästen är stark, jag tycker inte det är något jätteskrämmande motstånd. Och ja, jag tycker ju hästen har gjort riktigt bra lopp på sistone. Så att till den här procenten så måste man väl ändå säga att det är lite av ett fynd. Jag tror han vinner loppet oftare än en av tre. Så att det blir det fram med hammaren i V75-2 för mig också.
Då ska jag ta min speaker i omgången. Det är inte Borups Tornado, men det är min första häst i loppet. Jag håller med allt det ni säger om hästen. Min spelvärd, eller min sannolika speaker i omgången, jag är väldigt imponerad, nummer 2 Lipstick Toma, V75-4 häst nummer 2, har alldeles för lite pengar på sig i förhållande till sin kapacitet. Minus att startat rätt tätt på sistone, men har vunnit med sparade krafter. Värst emot om ni är activated, hur är formen där egentligen? Kommer säkert gå snabbt slut för mig. Jag tror inte de får in nummer 2 Lipstick Toma. Inte speciellt rolig speaker, medveten om en väldigt trolig. Ja, det gick ju som en dans när du var med här, David. Du fick in spiken direkt.
Nej, den har inte vunnit än, men jag lyckades säga en häst i alla fall. Så att...
ja, jag gick händelserna i förväg där. Liksom. Jag bara, men jag tänkte fick igenom ditt förslag.
Ja.
Så är det. Jonas, så tycker jag du börjar med den spelbörda spiken.
Mm, V75-7 då, Sundsvall Open Trot. När jag tittade på startlistan först i söndag så trodde jag väl inte att jag skulle landa här. Men nu när jag kollar på insatsfördelningen och ser att nummer 1, Milligan School, är en ganska bra bit ner, bara 11% av insatserna, då chansar jag ändå i ett ganska öppet lopp. Innerspår på Bergsåker är superbra. Det finns ju chans till ledningen. Om inte har vi ju sett att han är sylvass när han får smyga med och få luckan 300 kvar. Då har han ju blixtrat förbi flera gånger förut, så att med tanke på hur spelet sitter så tycker jag helt klart att ett Milligan School känns mest spännande i V757, så att där chansar jag.
Då kan jag säga så här, Jonas, jag resonerar precis lika. Dante innerspåret är perfekt på Bergsåker, har du en hyggligt start som häst så är det rätt god chans att du håller upp ledningen. Nummer 7, Moni Viking, jag älskar den hästen, jag älskar den åter hos ho. Svåra utgångslägen. Till 10% så kan jag tänka mig att ha Milligan School som spelvärd spik. Jag hade faktiskt svårt att hitta någon sån här riktigt spelbart spik den här veckan. Lite grann med tanke på det David sa för någon minut sedan. Så att jag har också känsla för Milligan School. David?
Ja, jag har också en, tycker jag, spelvärd spik i V75-7. När jag ser insatsfördelningen så tycker jag också det är lite konstigt. Jag menar, om vi bryter ner de här hästarnas sista prestationer så är det ju ändå så att jag tycker att 7 Moni Viking sticker ut rejält prestationsmässigt. Dels insatsen senast men även Harpers som har varit väldigt bra insatser. Jag vet att de har varit över lång distans men jag får inte feelingen att det ska vara så mycket... Det är klart, han har ju uppenbarligen USP över lång distans, så är det. Men jag kan inte säga att han ska vara så mycket sämre över full väg. Det är ju ett minus att Jorma kör nu men han är ändå bara, vad är nu, 21%. Och jag tycker i ett öppet lopp så, ja men han är hårdast helt enkelt och det gäller ju för Jorma att hitta lite ryggar på vägen och att slippa göra lite jobb. Litet fält gynnas han också av så att han sticker ut för mig i V757 nummer 7, Moni Viking.
Om vi blickar framåt, Moni Viking har gjort enorm insats över 3 varv men framförallt har han ju en mördande speed. Om vi leker med tanken, närmaste året, hur pass bra eller hur pass väl kommer man att lyckas i storloppen Moni Viking? Vad tror ni? Jonas, ska du börja?
Ja, han siktar väl mot Frankrike i vinter antar jag, eller hur? Så att, där har han ju visat förut att han är bra, men han har väl inte slagit liksom de allra bästa. Men nu kanske han har lagt i en tillväxel där i Goops regi. Så det är klart, presterar han så här som han har gjort, jag menar de här slutvarven i 9 tempo, det är ju grymt. Så att då kommer han ju stå sig väldigt väl.
Känslan är att han är ju... Att han har varit bra i Frankrike tidigare men att han är ännu bättre nu. David, du brukar kunna sticka ut hakan. Du har en bra analytisk förmåga som Jonas sa i början av programmet. Vilken framtid ser du för Moni Viking som har varit hur bra som helst under året?
Ja, men känslan är väl att han har utvecklats något snäpp till här. Det började redan i våras då när han vann långloppet. Var det Olympiatravsten eller så kanske
ja, Paralympiatravet där
Paralympiatravet den dagen.
När han tappar från början lite grann.
Var det inte Kungapokalsdagen? Ja, skitsamma.
Ja, det var det. Helt rätt, förlåt mig. Du är rätt.
Där vann han ett långlopp och redan där så kändes det som att det var en ny nivå på honom. Alltså, har han då utvecklats så här mycket under sommarhalvåret i Sverige så kan han liksom fortsätta bibehålla den nivån i vinter så är det ju jätteintressant. Då måste det ju vara de största loppen man siktar på och då måste han ju då kvala in till Prix d'Amérique genom att vara bra i ett B-lopp. Så att jag kan inte säga att det finns hinder för att han ska vara med i de största loppen där.
Nej, inte jag heller.
Jag vill lägga till det att det här är väl, det är klart att det finns några storlopp i Sverige kvar men det här är väl typ slutpunkten med större prispengar. Vi har ju Müllers och SM och de här men det är bara 500 000 till vinnaren. Så att jag skulle bli förvånad om man fortsätter starta på i Norden utan jag tror väl att, nu gissar jag bara vill jag säga, att man kanske tar en lugn period och sen så kanske lite nedträning och sen tränar upp inför Frankrike för att vara som bäst då.
Det är ett troligt scenario. Jag försöker hitta mitt program därifrån. Kom ihåg att jag hade en väldigt snabb avslut, sista 1400 på Moni Viking. Men det är ju ett tag sedan så vi släpper det. Jag hittar inte mitt program här. De har blandat ihop sig av någon anledning. Men Jonas, då blir det ju så här att vi får igenom vår spelvärda spik, du och jag.
Ja, alltså, men du hade samma som mig. Du lät lite svävande tyckte jag, men det
nej,
var
jag
så.
Skulle försöka, jag skulle bråka med det på något sätt. Ah, ja, men okay. Jag fick inte till någon bra formulering där. Så att, nej, jag är inne på det. Så att jag kom fram till samma slutsats. Så att,
Eskil, det var under Olympiatorsdagen han gjorde den avslutningen. Så att inte Kungapokalsdagen. Så du inte letar efter fel program, tänkte jag.
Nej, men det var bra det. Då ska jag fortsätta leta efter rätt program här, förhoppningsvis.
Fokus på rätt saker, Eskil. Det är Bergsåker nu.
Jo, jag vet. Jag, det var så bra tid så jag ville bara kolla upp det därför jag blev så nyfiken på tiden. Men ni kan ta låset så länge så fortsätter jag leta.
Ska David inleda?
Ja, du. Och det ska vara två hästar.
Ja, annars så får vi sparka.
Ska jag dra mitt så länge då, eller?
Kör du dit så länge.
V754, Eskil har ju sagt det mest om två lipstick Toma. Det är ju en väldigt bra häst med tanke på pengarna hon har på kontot. Men ändå 9 activated, det är inte jättemånga att runda. Fredrik Wallin har kört ett tuffare banjobb, det var väl 14 fart i två varv. Visst, stallformen är fortsatt lite oklar, men det är ju en väldigt bra häst i grunden. Och procenten då, 18 mot 58. Ja, då vill jag nog ändå ha med båda, så att då sitter man lite med hängslen och livrem. Så att det blir 2-9 i V75-4.
Jag tycker faktiskt det är ett lämpligt låslopp det där. Nu får man ju inte låsa på tre, men här ser jag Lipstick Thomas som att hon går upp i klass. Och det krävs en rejäl sänkning mot vad hon visade i lördags. Nu vann hon ju väldigt enkelt och jag betvivlar inte att den sänkningen finns i kroppen. Men som klar favorit från spår 2 i volt så tycker jag att det finns incitament att gradera. Däremot tror jag inte det går kant här, utan jag tror att det är de 2-3 mest spelade. Då blir mitt lås med 7 I-biggan. Här gäller för Viktor Rotslev att pricka från start och komma ner till plankan. Sen om han vill släppa eller hur han vill göra, det vet jag inte. Jag tror inte hon vinner från spets, men skulle hon, jag vet inte, få ryggledaren kanske eller andra ut eller något liknande, så borde hon ha en vettig chans att blanda sig i det. Så att vad var hon spelat till nu på V75? Hon var spelat till 14%, så att det, ja, 15 lite drygt. Det blir de två dagar i så fall.
Mm. Ja, jag tror att Örbyggen har toppchans att vinna det här loppet. Men som du säger, hon har gått upp i klass med att hon kommer bära de pengarna med bravur. Och
men Eskil, du menar Lipstick Tom eller? Du sa Örbyggen.
Ja, precis.
Ja, nu blir folk förvånade här.
Ja, men jag läste programmet i Olympiatravet samtidigt.
Ja, du ser. Fokus som sagt.
Yes, ursäkta mig. Avdelning 4, nummer 2, Lipstick Toma har ju rådat upp vinsterna. Aldrig galopperat från start. Vunnit med gott om sparade kraft. Och även från något upp i klassen så kommer hon bära de här pengarna. Och tog hon tidigt sitt till ledning och blev svårslagen. Men jag får kapitulera med låset där. Så att det blir ju 2 och 9 som blir låset. Och då är vi ju en bit på väg. Jag kan väl bara
men vadå? David vill ju ha...
Nej, men det är okej. Okay. Kör 2 och 9. Jag har inga problem med det.
Men Jonas, vi får inte ha 3 hästar i låset.
Nej, fast ja, vi har ju fuskat någon gång förut. Men kör på, vi får ju se vad kostnad och så vidare landar på i slutet.
Vi måste ju respektera vad chefen säger.
Ja, ibland i alla fall.
Det är noterat, Jonas. Jag kan väl bara ta mitt lås och nämna det. Och det är den första avdelningen, nummer 4, Kogan. Jag tror att han har toppchans att vinna. Så jag tycker att nummer 3 i båda utvecklas på ett bra sätt. Björn Goops hästar går ju väldigt bra. Och jag tänkte att om man skulle ha en dålig dag, Kogan gör bort sig med galopp, så tänkte jag att kan Rebord vinna V75-1. Nåväl, det var mitt lås. Helgarderingen då. Jag har ju inte fått börja någon gång. Så att jag börjar. Förresten, tiderna på Money Viking, då var det 11 och 9 sista 2300 och ännu snabbare sista 1300. Hade en bra tid inne på honom i loppet. Men vi släpper det nu. V75-5. Här blir ju nummer 5 Jack på Toma. Gigantisk favorit. Jösses vilken insats han svår för när han vann i Örebro. Galopperade från början. Tappade massor. Gick ett snabbt varv inne i loppet. Övertog ledningen 600 kvar. Blev utmanad direkt och fick nya kraft och bara stack undan. Och efter har blivit ytterligare vinster. Felfis han förmodligen helt överlägsen. Men han är lite grann osäker från början och om man gör bort sig med galopp då finns det ju många som är knappt spelare. Vi leker att femman har en dålig dag, gör bort sig med galopp. Då kanske skrällen kommer i det här loppet. Man utser han över. Vinner kanske inte sådär jätteofta, men gav sig väldigt eller gav sig med liten marginal mot Selected News senast. Kanske det blir barfota runt om, det kanske blir amerikansk vagn. Kenneth Högström ska bestämma sig efter uppvärmningen vilken vagn han kör med. Så att den hästen vill jag nämna, så att jag vill alla hästar i avdelning 5. Nu har jag pratat väldigt länge. Din syn på femte avdelningen, David?
Jag håller faktiskt med om det här med att ta alla i avdelning 5. Jag tycker att Jackpot Toma är en ganska dålig 62-procentare. Hästen är bra. Sveriges i särklass ledande travtränare Daniel Redén tränar och hästarna går ju väldigt bra för dagen. Men jag menar, det är ju ställt utom allt tvivel att hästen har en öm punkt från start. Om du tittar då på tre start sedan han galopperar, som du säger, i Örebro, då är det ju en rejäl galopp. Då möter han ju ingenting och vann enkelt. I starten efter på Gävle...
Då var det så spänt.
Han är otroligt nära galopp där och man ser hur han kör med huvudet där. Så att jag gissar att Örjan är lite brydd hur han ska lösa det här från start. Och det blir ju ingen snabb start, utan han kommer att ta det lugnt. Och skulle då till exempel 3 Manus Johanover komma till ledningen efter ett tag, där är det ändå aviserat barfota runt om och jänkarvagn, då finns det ju noll chans att Kenneth Hagstad kan släppa, eftersom jag tror att det dröjer lite till att då Jackpot Toma kommer fram utvändigt. Och jag menar, en 62% med uppenbar galopprisk som kanske då det nästan är dödens garanti på, det är ju inget att hålla i handen. Så att, tyvärr är det då så att här är det då liksom talar mycket för andra handen Manus Johanover som är 11% och den rensar ju inte jättemycket, men jag vet inte, det finns ändå ett par bakom som kan vinna som är 4-5%, så att det blir min helgardering här.
Är det någon speciell häst du vill nämna för de som garderar loppet men som inte råd att ta all, är det någon speciell häst du tänker på då förutom Manus Johanover nummer 3 och nummer 5 Jackpot Toma?
8 Helios Quattro vet jag att Örjan tyckte vann på ett väldigt bra sätt på Hagmyren näst senast. Nu är det ju ett kastläge och så vidare. Men det är ju jänkarvagn då igen. Det var ju inte det senast för att det var voltstart. Den hästen är, eller 2 senast har det inte varit det. Den hästen är ju väldigt bra och absolut V75-duglig.
Mm. Jonas?
Ja, alltså jag köper det ni säger, absolut. Det är ju galopprisk på 5 Jackpot Toma, så att jag var lite inne och snuddade här på helgardering, men till slut landade jag ändå i V756 där jag tog alla, så att det får jag helt enkelt hoppa över. Så blir det ju inte, men ja, jag är inte jättemissnöjd med femte heller, för att som sagt, favoriten är lite illa ute.
Ja, men sagt det, backarna här nu. Det kanske inte krävs så många hästar i 1 och avdelning 3. Så att om vi går till den sjätte avdelningen. Vilken uppvisning vi ser av nummer 10, Pleasure for Cash, senast vann på 11 och 2. Och på vilket sätt som han gjorde det. Det har varit en snackhäst hela karriären och på sistone har verkligen levererat. Undrar hur bra han är eller hur bra han kommer bli om han fortsätter i den här takten. Vi går till den sjätte avdelningen. David, din syn på det här loppet.
Ja, men det är ju ett jämspelat lopp där jag kanske vill gå lite halvkort för att man får kanske inte så bra betalt. Merritt har jag gillat länge. Jag vet inte 8% om det är jättesexigt. Men jag tycker att han har haft bra, eller han har bra avslutningar varje gång. Det är väl ofta ett litet plus med hemmaplan. Man slipper resa och sådär. Den gillar jag också. Jag blev intervjuad då till ettan, som man säger, på Expressen Print i tisdags, så då skulle jag slänga ur mig 3 snabba drag och jag nämnde ju bland annat Million Dollar Rhyme där som drag. Nu blev han lite mer spännande än vad jag trodde, därför valde jag då att kunna gå på Money Viking som liksom lite så här chansaktig spik. Men där nämnde jag 9 Kalashnikov och det står jag faktiskt fast vid. Jag vet om att det kanske är fel distans och när de är 1% eller 2% då är det ju sällan att det är spår 5 16-18 och hästen bara blåser till spets, utan det är ju liksom något minus som är uppenbart. Men skulle det bli tempo så skulle han ändå kunna komma in i matchen här och jag säger inte att han vinner, men jag tycker ändå 2% det kommer jag betala för. Det är bara för att runt om den här gången också.
Och Jonas, den här frågan den kan du. Nummer 9, Kalashnikov, besegrade en mycket bra häst i den senaste starten.
Han har varit Captain Kid.
Yes. Ni hade väl 2 hästar i samma lopp till och med.
Ja, man såg också den där dressen på 2 håll i loppet. Det är en ovanlig syn.
Det är helt sjukt. Jag tänkte på hur många dressar har ni egentligen? För att när ni, jag vet, alltså, att Courant har många röda dressar, det kan man ändå förstå, för de har väl 70-80 hästar som tävlar. Men jag vet inte vad ert bolag heter, men att ni har två olika dressar på samma bana så här, det var imponerande. Vilken industri ni har, Eskil.
Captain Kid heter bolaget, så att vi har två stycken dressar och de blev ju två och fyra. Det var i Medien Boko som blev fyra, faktiskt när jag blev ett och tre. Jag skrek på baksidan där när det var 300 kvar, för att jag tycker så väldigt mycket om Captain Kid. Vi har haft honom så pass länge, så att jag försökte jobba in honom. Sen så var det 100 kvar, så sa hustru till mig: skrik inte så högt, hundarna blir rädda, skrek hon. Och så kollade jag ut sen så inte några grannarna under vad som stod på. Men det är ändå kul med den här pulsen när hästarna startar. Alltså det är så oerhört roligt och kul att Captain Kid fungerar. Jag skulle faktiskt vilja ha alla hästar avdelning 6.
Du har en stor plånbok, Eskil. Du är helgrädd hej vilt här.
Nej, den har många brister, plånboken. Men eftersom det är jackpot och man får försöka att något annorlunda ska hända. I det här loppet, jag vill lyfta fram något. Anything for love.
Anything for you. Om det.
Ja, just det. Helt rätt.
Eskil, kolla Olympiatransprogrammet.
Ja, han vill jaga någon gammal klockning från 87. Eller
ja. Och den hästen var ju tvåa V17 senast. Anmäld barfota runt om den här gången. Så att om det skulle stå för Pleasure for Cash. Men det har ju hänt att han gjort bort sig tidigare exempelvis. Så att ska vi köra på dubbla helgarderingar, David, och gå kort de andra loppen i hopp om att det ska vara din 5 och din 6?
Ja, men så här känner jag lite grann. Du bestämmer ju, men jag tycker att...
Nej, vi bestämmer tillsammans.
Okej, i avdelning 6. Jag tycker det känns lite bortkastat. Jag tycker att du får så dåligt betalt på ett par av de andra. Jag betalar gärna för typ Merit, Anything for You, håller jag med om, Kalashnikov och ett par till. Men jag tycker man får kast betalt helt enkelt, eftersom favoriten bara är 28% och många har många streckar i loppet. Jag tycker ju då till exempel att V71 är betydligt öppnare än vad du verkar tycka, så att jag vet inte. Jag kan tänka mig istället för, vad sa du, 2 gånger 12 som du vill ha i de två loppen. Det är ju 24 rader. Jag kan tänka mig någon så här 6 gånger 4 istället i de två loppen.
Ja, men vi tar bort ett par hästar den sjätte avdelningen, Jonas. En för du vill helga det. Så du har väl ändå några som du tycker...
6 Special Major och 12 Sios ryker för min del.
Och David, vilket vill du ta bort?
Ja, det är alltid festligt att ta bort hästar. Man kan aldrig vara
med... Det är Eskils favoritsyssla. Det är
Jonas älskar det. Vi har två helgarderingar och vi ska ta bort 2 eller 3. Och Jonas, han skruvar på sig.
Det är inte roligt.
Nej, det är inte jobbigt. Jag vet inte. Jag känner lite grann för att ta bort Safir Rock. Jag vet att han kan vinna. Han är snabb ut och det är kort distans. Men hästen står väldigt tufft inne i brons och fick bestämma rejält senast och kastade in handduken. Och nu kör Jorma. Visst, Jorma har ju i alla fall den förtjänsten att han är duktig ut från start och sådär. Men jag tycker att han är lite svag tempobedömare. Kan gå lite fort i vissa lägen. Men när vinner han... Ja, visst, det är surt om man har 6 hästar, men det är ingen katastrof. Det är värre om man kanske säger att Anything for You vinner som är 5%. Då vill man ju vara med liksom. Så jag tar bort Safir Rock i så fall om jag får slänga in den.
Jonas, använder du veto-knappen som du sällan använder, eller köper du att Safir Rock går bort från systemet till 20%?
Nej, jag har väl ingen jättefeeling för den, även om det är distans plus nu kanske. Men jag är inte heller säker. Jag är inte säker på ledningen heller, för att det är flera som ska ladda här, både 1 och 2, så att... Ja, men jag kan tänka mig att ta bort den. Det är, ja, absolut.
Då ska jag ta bort 2 hästar också då. Om ni köper det. Femman, jag kan tänka sig att den är lite grann döpt efter mig med tanke på min insats hittills i podden. Yr och nummer 11, Zink och Jätte, ifall skorna åker av där. Köper ni att ta bort den duon 5 och 11?
Ja, fast vi har ju 7 hästar om vi skulle ha 6 hästar bara.
Eller? Jo, men vi är ändå en bit på väg. Vi kan se om vi ska ha avdelning 1. Ja.
Yes.
David, då går vi till avdelning 1. Jag har presenterat min syn på det. David, du nämnde ett par, att du vill ha ett par hästar. Vilka är det du tänker på?
Ja, med Kogan tycker jag blir grovt överspelad. Han är bra, det är han. Han är bra för klassen, eller helt okej för klassen. Han har ju inte slagit... Nu är det här ett ganska dåligt silverdivisionslopp, men han har ju inte slagit silverhästar när han har gjort jobbet själv, utan han vann ju då V75 på Rom i april och då fick han ändå det ganska kört i halsen. Sen efter det har han haft problem med hov och galopperat en del. Nu verkar han fungera på ny balans senast. Men jag utgår från att han, den balansen han hade senast, skor fram. Det var väl någon päronskorsvariant. Sätter ner honom lite kapacitetsmässigt, för det är ändå på barfota balansen har varit som bäst. Han har en stökig, han har hoppat någon gång från start. Och jag är inte helt säker på att... så här, han är ändå spetsfavoriten i min bok, men jag kan se många andra scenarion, så skulle jag säga. Och jag tycker 8 Heading Reference blir helt... han blir väldigt intressant i V71. Han har gjort gedigna avslutningar varje gång. Han gynnas kraftigt av att det är 10 hästar. Skulle då kanske en galoppera så kan det bli så här 3/4 ut. Och hemmaplan och... Nej, Heading Reference i 6% tycker jag är väldigt tidig.
Är det någon häst jag tycker synd om så är det Motto Heading Reference.
Ja, han har dåliga spår.
Ja, alltså det är ju helt osannolikt alltså hur han kan få så dåliga spår. Alltså spår 12, 11, 11 och nu spår 8 liksom. Så att,
ja, innan och 7 det är 10 och 7.
Ja, ja precis, ja, exakt.
Ja, det är helt makalöst vilken otur hästen har haft. Jonas, din syn på V75-mötet?
Ja, men Kogan såklart, men... ska ju räknas, men man vill ändå se lite mer att han presterar jämnt flera gånger i rad, så att nej, gardering är ju given. 3 Ribaud har ju höjt sig, extremt barfota gynnad, det ska bli så igen. 8 Heading Reference köper jag, den går ju bra varje gång, lite tur så skulle den kunna sitta där. Jag vet inte, 1 Raja Rib har ju fortsatt knallform, bra smygläge, kanske i nästa sträck, jag vet inte, vill ni betala för en sån?
Ja, garderingloppet tycker jag den ska åka med i sådana fall.
Ja, jag tycker det också. Och jag skulle faktiskt vilja nämna Dr. Doxysens som jag...
Jag skulle fråga om den hästen precis. Alltså, det han visade i vinter så bra det var... Nu stör det lite grann. 3% är det. Fortsätt, David.
Nej, men han körs ju av väldigt optimistiska Mattias Andersson som jag tycker kör direkt dåligt ibland. Eller han kör inte för att hästen ska komma så bra placerad som möjligt, utan han kör för att han vill visa upp sig. Det är min känsla. Men det är ju kul med trav. Hade alla kört som Örjan så hade det blivit dödtrist. Så att jag uppmuntrar offensiva kuskar. Men det gör att hästen ibland har för tufft att vinna i den här konkurrensen. Men tänk dig att han får typ fjärde utvändet och blir framdragen av, say, Heading Reference. Jag menar, 350 kvar. Vad ska han stå i om han får den löpningen mot såna här hästar? Han är ändå rätt så härdad i silver. Är bra i grund och botten. Visst, han kanske inte har samma knallform som i vintras, vad det verkar. Men 2% är ju väldigt lågt. Så jag betalar gärna för honom faktiskt.
Jag har en annan fråga här med Capable. Då har vi dels nummer 7 Dr. Doxysens och nummer 10 Safir Kronos. Hästar som har väldigt hög kapacitet. Som du säger, David, nu inte formen lika bra som när de var i toppform. Men var går gränsen? Liksom, när ska man släppa dem? Hur länge ska man betala för dem? För att om vi leker med att de har helt plötsligt fått tillbaka sin form, så är det ju fynd att ha dem till 1 respektive 3%. Hur ska man resonera som spelare där med kapabla hästar vars form är lite svårbedömd?
Tycker det är jätteomöjligt att, eller helt omöjligt att generalisera sådana här grejer när det gäller spel. Det är ungefär som att, jag menar, jag brukar alltid skämta om, men professorn hade ju alltid den, spikar från bakspår och sådana här grejer. Alla lopp har sitt egna liv och menar, Dr. Doxysens, skulle han möta bra silverhästar på Solvalla så spelar det ingen roll om han är 0,5%, för då vinner han inte. För att det är mycket tuffare konkurrens, 12 hästar, kuskarna där kör med mindre marginaler. Men här är det ett lite mindre fält, det är en ganska svag silverdivision, vi vet vad han kan i grund och botten. Plus att loppet senast när han gick med någon form av träningsbalans kan vara lite formhöjande liksom. Så att just i det här fallet så vill jag betala för honom för att han är 2%. Han var 10%. Det är inte roligt i det här loppet. För då vinner han då så blir utgångsvärdet 124 kronor. Då kan jag leva med att jag är borta. Men är utgångsvärdet här nu 350 spänn när han har vunnit så vill jag verkligen vara med.
Ditt budskap till spelarna är så att vara flexibel. Alltså, man ska inte vara så kategorisk som säga att, liksom att den kan inte spika från sprätt och den kusken vinner aldrig V75-1, utan varje lopp och varje avdelning och omgång har ju sitt eget liv.
Ja, men så är det ju. Det är ju helt olika förutsättningar varje gång och jag vet att vissa vill ha massa regler för det. Den hästen ska jag ligga nästa gång. Ja, fast det kanske du inte ska om man möter Varen och har spår 12. Då kanske han inte är spelvärd. Nu var det ett exempel kanske, men jag tror ni fattar min poäng.
Absolut, absolut. Jonas, om vi tar 5 stycken hästar första avdelningen så har vi råd med 5 stycken hästar avdelning 3.
Precis, det stämmer med min huvudräkning.
Ja, men det är bra att det stämmer. Så inte jag säger fel. Men är det någon annan du vill ha här i avdelning 1? Eller ska vi gå på Kallblods SM avdelning 3?
Nej, vi tar nog Kallblodslopp och så tar vi 5 streck där. Har du pratat med vår kollega, professor Kallblod?
Ja, det har jag gjort och han hade lite grann svårt i början av veckan vem han skulle välja. Månlycke AM, häst nummer 2, den tycker han om. Nummer 6, Björsfrej. Sen så varnar han verkligen för nummer 11, Mel Odin. Nummer 9, Pydin, brukar vara hårt betrodd i de här loppen. 2640 meter tycker jag är ett stort minus för honom. Tycker han är bättre på andra distanser. Era tankar om V753, David, skulle du börja?
Ja, jag tycker det är ett riktigt svagt SM faktiskt. Jag undrar var kallblodseliten har tagit vägen när man ser de här hästarna. Det här känns som att det är en sämre upplaga än på väldigt många år. Men det är likförbannat ett lopp som ska analyseras, och spelmässigt så finns det säkert en tjusning. Ja, 2 Månlykke AM just nu då, 43%. Ja, han kan väl vinna, men jag menar Gunnar Melander, känns som att han gärna lägger bort några meter som kusk mot de här andra toppkuskarna i det här sammanhanget. Det är inget som jag vill hålla i handen. Och Björns Frey vann jag vet mycket pengar på den här dagen förra året faktiskt, när han vann SM. Och han är ju gynnad av den långa distansen, och hans hans kurva pekar uppåt, så att den betalar jag gärna för. Nu är han ju inte jättesexigt i 14%. Och sen var det väl så att Pydin var väl den som var favorit i loppet förra året. Ganska klar favorit, och nu ska vi inte prata om lopp som har körts, men redan då så hade han ju väldigt tveksamma insatser över lång distans och blev ganska klar favorit, så att jag är inte så road av honom. Även om han är 10% där då, han kanske var 55 förra året, så är inte jag.
Han stod med i 1,43 förra året alltså.
Ja.
Jesus.
Och det märkliga där var ju att, alltså som sagt, återigen loppet kört, men det var ju flera tydliga insatser över lång distans där han hade typ stannat sista biten och liksom lagt ner rörelsen. Så att då kanske han är lite fyndaktig den här gången med 10 gånger lite drygt mot 1,43, men 1,43 var ju väldigt fel förra året, och jag vet inte, jag har ingen jättefeeling för honom. Ja, men säger någon så säger jag Björns Frey, men det kan nog hända mer grejer här, det kan jag absolut tänka mig.
Jag fyller i 2, 6 och 11 på kupongen. Jonas, är någon du verkligen vill lyfta fram det här loppet?
Ja, men 11 Melloden är ju lite spännande. Sikta på det här, Örjan upp. Första gången med jänkavagn i 88:e starten. Jag tycker det kan ha härlig effekt på kallblod. Så att den känns ju väldigt spännande. Även rycktussar har jag läst mig till. Så att, men frågan är om vi inte ska ha med 9 Pydin ändå, när han slår lite underifrån, får smyga med. Jag skulle nog gärna ta med Pydin också.
Ja, då har vi råd med en häst till. Och som David säger, lopp som är körd, de ska inte hålla på och älta. Men Jonas, nummer 1, Granetta, vet att du har pratat om tidigare. Hade inte vi den som spelade spik någon gång? Var det Boden startade, eller hur?
Ja, det hade gått bra om det hade körts på Bro Park, för att det var väl 3 galopper eller något. Så att, ja, den är ju väldigt osäker. Och, ja, jag vet inte. Ingen jättekänsla den här gången.
Ja, men Stora slår väl otroligt sällan att slå hingstarna från samma start.
Det händer väldigt sällan.
Jag 4 Eldrask då? Alltså, den är ju bra i grunden, närmar sig formen, gynnar av distansen, 2%, om vi ska söka en bit ner i insatslistan.
David, absolut. Du får avgöra. 4
Nej,
Eldrask.
Men jag går gärna på Noréns dag där. Jag har liksom inte någon riktig... kan inte motivera för någon annan ska vara femte hand där här än någon annan. Så Eldrask är bra, 2%, det är perfekt för mig.
Och då är det faktiskt så att vi klarar med systemet. 5 i första, spiken kommer avdelning 2, avdelning 7. Vi målar på den tredje avdelningen, 2 stycken hästar i den fjärde avdelningen. Sen så alla avdelning 5 också, 7 stycken hästar i den sjätte avdelningen. Och redan nu till helgen kan ni ta del av David Neves Larssons V75-tankar. Kommer ut på fredag eftermiddag, fredag kväll kommer V75 ut. Och sen så då i lördagstiden får ni hans tanke för V75 i sista stund. Det kommer inte jag att missa. Och går redan nu in och tecknar då ett förmånligt erbjudande i premium. Jonas, nu är det faktiskt så här att detta är ju sista podden för dig för en stund. Det hände väldigt mycket i ditt liv.
Ja, det är ett händelserikt år. Det är virus och bröllop och hej och hå.
Vad tycker du är roligast, bröllopet eller corona?
jag röstar på bröllopet där faktiskt.
Ja, själv så gifte man sig redan 1998. Så får på tiden att du gifte dig, Jonas. Men du är några år yngre än jag. Du har gift dig, du väntar tillökning i familjen. Det händer väldigt mycket, och du ska gå vidare till nya utmaningar. Jag tror att vi har jobbat, är det sedan 2004, Jonas?
2004 sökte jag sommarjobb på OTV då, som skötte leveransen av Expressens spelsidor. Och sen dess så har jag ju funnits med där, så det känns ju jäkligt märkligt nu och vandra vidare mot nya utmaningar. Men ja, det kan vara nyttigt att se något nytt också. Det är ju inget som säger att man inte kan komma tillbaka till en framtid kanske. Det vet man ju aldrig. Men nu är det dags att vandra vidare. Och det känns konstigt men ändå spännande med något nytt.
Ja, men då, jag vill säga så här att jag har jobbat med dig i 16 år. Det har varit nöje att jobba med dig. Du har gjort jobbet. Du har inte slarvat med förberedelserna. Du har levererat bra texter. Vassa tips. Och ibland så går det bra, ibland så går det sämre, men du har verkligen alltid gjort jobbet, det vill jag ha sagt. Du har givit energi och jag är helt säker på att vad du än tar dig för så kommer du lyckas väldigt bra i livet, Jonas.
Tack så hemskt mycket, det var fina ord.
Jag skriver under på det också, vilken otrolig arbetsmiljö det har varit med att jonglera tips till onsdagen och tips till måndagen och tips till lördagen.
Absolut.
Alltså, det skulle jag aldrig fixa. Alltså, jag blir snurrig i huvudet när det blir för mycket, och att ändå kunna göra det med hög kvalitet, det är otroligt imponerande. Och du nästan såg för en guldklocka av Expressen, 16 år på samma ställe. Ja, nu har du ju bytt arbetsgivare, men det har ju varit samma arbetsuppgifter mer eller mindre. Det applåderar jag för, så att hatten av.
Tack så mycket.
Hatten av för dig, Jonas, och hoppas ni som har lyssnat på den här podden har haft roligt den här veckan. Kul att du är med oss, David. Stort lycka till med din uppdrag framöver, Jonas, och så håller vi tummarna för tipsen framöver blir lyckosamma. Och en sak helt säker, nästa vecka är vi tillbaka med en ny podd.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.